Och så vill jag hälsa dig också varmt välkommen som lyssnar till oss. Och vi är så glada att du lyssnar och att du är delaktig i den här lilla församlingen Free Church. Och vi gläds när du hör av dig, när du ringer, och vi har flera som har ringt till oss ute i landet. Så du är varmt välkommen att höra av dig. Vi blir så glada då, för det är uppmuntrande för oss också, en välsignelse att få höra att det är fler som är delaktiga. Ja, jag vill också börja med att säga att vi ber för Sverige i Free Church, och det hoppas jag att det är fler som gör. Och det är nog många som ber nu. Det är ju ett val här i höst, och vi vet att Sverige, som det ser ut nu, är på väg i en annan riktning. Och vi tror att det är väldigt viktigt nu att vi ber. Det är den tiden nu. Och vi vill också säga det att vi tar emot bönämnen också som vi ber för. Vi ber nu här, men vi tar med dem sen i veckan på våra bönesamlingar också. Och idag så har vi en flicka som vi ska be för, som är 10 år gammal. Vi har fått in idag då på förmiddagen någon som ringde. Det är en liten flicka som är 10 år ifrån Skänninge här i Östergötland, som läkarna nu har gett upp hoppet om. Hon har ett tag såg det ut som att hon blev bättre efter förbön, men nu har läkarna sagt att tumören har växt till explosionsartat, och det är en tumör som gör att hon inte kan sitta. Och ja, och föräldrarna är ju naturligtvis alldeles förkrossade alltså, och upplever ju en svår tid just nu. Och jag sa att vi ska ta med den här lilla flickan och be för henne i Free Church. Och är det så att du lyssnar till det här, så får du gärna vara med och be också. Och vi ber nu en stund för flickan här, vi lägger fram henne tillsammans i tro att Gud, som kan göra allt, kan göra under. Och sen fortsätter vi att be hemma också och på våra bönesamlingar. Himmelske Fader, tack att du sände din son till denna världen. Tack Jesus att du gav ditt liv för oss. Det står att i ditt ord, Herre, att du gav ditt liv för att vi skulle få frid, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du har förlåtit oss våra synder, och du har utplånat skuldebrevet genom ditt blod på Golgata, Herre. Och vi tror också att du har uppstått och att du lever, och därför så kan vi frimodigt idag komma inför tronen, Faderns tron, och begära hjälp i rätt tid. Så nu kommer vi, Fader, i Jesu namn med denna lilla flicka, 10 år gammal, Herre. Herre, nu bär vi tillsammans fram, när vi får vara ett bärarlag som bär fram den här lilla flickan, Herre, som har fått cancer, Herre. Herre, du förmår allt. Ingenting är omöjligt för dig, Herre. Och vi har hört om dina under, och vi läser om dem, Herre. Och nu ber vi, Far, i Jesu namn, om ett vidrörande ifrån himmelen. Om ett vidrörande ifrån dig. Du ska röra vid denna lilla flicka, Herre, och göra henne frisk, Herre. Tack att du har all makt, Herre, att ta bort denna tumör ifrån henne, Herre. Herre, vi ber om ett under. Vi ber att hon ska få full hälsa, att hon ska få växa och bli vuxen, Herre. Och att hon också ska kunna vittna, Herre, inför människor om dina under, Herre. Vi ber för föräldrarna också, att du ska ge dem tro och hopp, Herre, i denna situation, Herre, som är så svår för föräldrarna och för familjen, Herre. Men i Jesu Kristi namn så vill vi bära henne fram till dig. Nu har läkarna sagt att de har gett upp, att de inte kan göra mer. Men för dig, Herre, så spelar det ingen roll hur stora bergen än är. Vad den är som hotar och reser sig upp, så har du ändå all makt. För du sitter på Faderns högra sida, Jesus, i denna stund. Och du lyssnar till vår bön, Herre. Och tack att du vill ge bönesvar, Herre. I Jesu dyrbara namn, Herre, vi kommer åter och åter till dig med våra bönämnen. För vi vet, Herre, att du kan och att du vill, Jesus. Herre, så ber vi också för Sverige i den svåra situation som vi är i. Sverige i vågskålen, Herre. Herre, det är kris i vårt land, Herre. Det finns bara en som kan rädda oss, och det är du, Jesus. Men vi tackar dig, Herre, för att du har makt att förändra som ingen annan har, Herre. Herre, du har skapat den här nationen, Herre. Du har satt gränserna till Sverige, Herre, för att vi ska leva inom dem, Herre. Och du har gett oss påbud, Herre. Du har gett oss din ande för att vi ska söka dig i Sverige, Herre. Och vi tackar dig för, Herre, att du ska väcka ditt folk i detta land. Och jag tackar dig för att du ska förena ditt folk i detta land, Herre, som bara du kan göra, Jesus. Herre, du har ditt folk i varje församling. Du har ditt folk utanför församlingarna också idag, Herre. Tack att du vill föra oss samman så att vi blir ett enda folk, Herre, i denna sena tid vi lever i, Herre. Tack, Herre, för dem som lyssnar till oss också, Herre. Tack för den uppmuntran och välsignelse vi får, Herre, genom de som ringer in, Herre. Och vi tackar att du ska leda oss nu samman, Herre, så att vi får styrka, uppmuntra och uppbygga varandra, Herre, i ditt underbara namn, Herre. Herre, vi kommer att ropa till dig, Herre, ända tills vi ser en förvandling i detta land, Herre. Jesus, fräls Sverige. Överge oss inte, Herre. Hör ditt folk som ropar, Herre. Och lämna oss inte, Herre. Utan kom tillbaka till detta land, Herre. Kom tillbaka till Sverige, Herre. På varje punkt, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen, amen, amen. Herre, välsigna ditt ord också nu, Herre. Herre, kom och var mitt ibland oss och uppmuntra oss, Herre, den här stunden. Tala till oss, Herre, och möt med oss. För vi behöver dig, Jesus. Mer än någonsin, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Ja, jag ska läsa en del bibelord också idag. Och vi vet att vi lever i uppfyllelsens tid. I en profetisk tid, i uppfyllelsens tid. Och om du har läst David Wilkinsons bok Synen, så talar han om att i ändens tid, i den yttersta tiden, så kommer det att finnas två församlingar. Och den ena är sjökan. Superkyrkan. Superkyrkan, skriver han. Och det måste ju innebära att den står för någonting stort ändå. Men det är inte den som är den äkta. Sen finns det en annan. Och det är Guds folk. Det är Jesu Kristi folk. Och vi tycker nog att det blir tydligare och tydligare när vi läser det. Och vi har pratat lite om att leva i det profetiska. Och jag hittade en bra bok ändå som jag tycker många sanningar i. Och den heter Den profetiska församlingen. Den kanske du har i bokhyllan. Det är Kjell Sjöberg som har skrivit den. Och jag läser ett par rader härifrån hans bok. Han skriver som rubrik här, den profetiska församlingen agerar inom det profetiska ordets ram. Så säger han, varför har vi profetia i skriften? Är det för att vi passivt ska invänta uppfyllelsen? Ställer han den frågan. Och jag tror att det gör vi mycket idag. Passiva är vi för att vänta på den här uppfyllelsen. Nej, säger han, Herren har gett profetia för att vi ska ha vägledning om hur vi ska kunna samarbeta med honom i profetians uppfyllelse. När Daniel la märke till en ouppfylld profetia i skriften började han omedelbart att samarbeta med Herren för att profetian skulle uppfyllas. Läser vi om i Daniels bok. Det står i Daniel 9:1 där. Herren vill att församlingen i den yttersta tiden ska vara profetisk, säger Kjell Sjöberg. Vaksamheten i ändens tid är en profetisk vaksamhet. Där vi profetiskt följer alla skeden i Guds rikets upprättande, både genom Israel och genom församlingen. På det sättet är vi med och välkomnar konungen Kristus tillbaka till jorden. Och i första Petrus brev så står det, jag ska läsa ett par bibelord om det profetiska där innan vi går vidare. I första Petrus brev, nej, nu ska vi se här, det var inte första Petrus brev. Jo, det kanske det var. Där står det det står i det första kapitlet i vers, vi kan börja från vers 8 där. Första Petrus brev. Och vers 8, första kapitlet. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det handlar om Jesus. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd ni skulle få. Och det är den nåden vi har fått genom Jesus. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på. När han förutsåg Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och så står det i andra Petrus brev också där i början. Vi går vidare till andra Petrus brev. Också det första kapitlet och från vers 10. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Alltså vi är kallade och utkorade, utvalda. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla, så det. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Så säger Petrus, därför tänker jag alltid påminna er om detta. Trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält, säger han. Och vi kan läsa från vers 19 också. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Står det. Och vers, kapitel 3, vers 1 och 2 där. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna, står det där. Ja, det är uppfyllelsens tid som Petrus talar om. Han varnade gång på gång på gång för detta. Jag satte en rubrik idag till ordet. Och det var vandra i ljuset. För jag tror nämligen det så här nu. Att precis det vi har läst om här och det jag nämnde förut. Nu är det två olika grupper inom. Vad ska jag säga, församling, Guds församling som kommer att utkristallisera sig. Och vi ser det tydligare och klarare ju mer tiden går. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att vi vandrar i ljuset och i sanningen. Så att vi inte slår in på fel väg. Och det står att vägen är smal och porten är trång. Och vi har talat om det förut. Att det blir en svår tid i den sista tiden. Men att vi vandrar i ljuset, det innebär att vi vandrar inte i vårt eget ljus, utan vi vandrar i det ljuset som Jesus kommer. Och jag tror nämligen att det är så här, att ju mer vi ser av den här superkyrkan och det här samlandet till den här kyrkan, desto klarare kommer Guds eget folk, de som inte har vikit av, ska jag säga, de kommer att lysa i denna mörka, mörka, mörka värld. För här blir det mörkare och mörkare. Och vi ska läsa några bibelord om det också. Ska vi börja med att läsa Johannes om Jesus, vad som står, vad Johannes säger om Jesus. I det första kapitlet i Johannes evangelium. Jag tycker det är så underbart att läsa där, så jag tror att vi läser in några verser här. 1:1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han, ordet, var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Det började där med ljuset som kom in i världen. Var det ljus, sa Gud i begynnelsen i Bibeln. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Det här handlar om Jesus, Guds son. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och så står det om en man som trädde fram, sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, Johannes, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen. Jesus var i världen, han kom. Och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, till sin egen skapelse, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn, står det. Och det står att de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Det är Guds barn, de som är födda på nytt. De som har tagit emot Jesus. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde sonen, står det i en annan översättning, har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Ja, han var från urminnes tid, står det i Bibeln. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen, lägger jag till där, som själv är Gud, är hos fadern och har gjort honom känd, står det. När vi vandrar här så är det inte hela tiden så ljus runt omkring oss. Men Jesus har gett oss möjlighet att få vandra i ljuset. Den dagen man tar emot honom har man fått en möjlighet att få vandra i hans ljus. Men vi har inte blivit lovade att vi ska kunna liksom leva här utan att gå igenom svårigheter. Och ibland blir vi förvånade om vi säger så här, hur kan Gud tillåta det? Hur kan Gud tillåta detta och detta? Och varför gör, var är Gud? Varför ska det här hända mig? Om man kan åka ner i det djupaste, djupaste mörker. Och Gullbritt läste här i inledningen från psalm 91. Och i psalm 91 så står det, i vers 11 där, att han har gett sina änglar befallning om dig. Han har gett sina änglar befallning om oss. Ibland glömmer vi änglarna. Vi glömmer bort dem, att de finns. Det finns en sång som de sjunger, glöm inte bort att änglarna finns. Men jag vill berätta, och du har kanske hört det förut, att det fanns en tid i mitt liv för många år sedan när jag var i det djupaste mörker. Jag åkte ner i en jättedjup mörk håla. Och där nere drabbades jag av ångest. Ångest så att jag fick äta mediciner för det. Jag såg ingen ljusning. Jag försökte be till Gud. Jag försökte läsa min bibel. Och mörkret var svart. Och jag kände liksom inget hopp. Ingen livsglädje. Det var nästan så att jag önskade att jag inte skulle finnas till mer. För jag tyckte att livet var meningslöst. Men jag var frälst. Jag var frälst. Det var inte innan jag mötte Jesus. Det var efter jag hade mött honom jag drabbades av detta. Av en krissituation som vi hamnade i familjen. Man kan hamna i kriser i familj också. Och på olika plan så kan vi hamna i kriser. Och det här pågick en ganska lång tid. Och jag var sjukskriven. Och så en kväll. Du har kanske hört det. De som finns med här i Free Church har nog kanske hört det innan. Men jag känner att jag vill berätta det igen. Så var det så här en kväll. När allt var... Jag var som avstängd på något sätt. Det var så mörkt. Så satt jag vid köksbordet. Och Peter var uppe på kontoret i byggnaden bredvid. Och jag satt där och jag tänkte ju på Herren. Och jag tänkte på, inom mig ställde jag de här frågorna. Hur länge ska det här pågå? Ska jag liksom aldrig komma ut ur det här mörkret? Och jag ville ju komma ut ur det. Men jag hade liksom ingen egen kraft att ta mig ut ur det. Det fanns inte en förmåga hos mig. Och mitt sinne var så förmörkat. Jag tänkte på saker och sa saker som jag inte hade gjort egentligen på många, många år, kan man säga. Jag plågades i min själ. Och så satt jag där i alla fall och jag satte på en lovsångsskiva. Jag tänkte, det var liksom ingen mening att sätta på något sånt heller, för jag kunde inte ta in musiken och texterna. Men hur det var, så suckade jag till Gud där, och helt plötsligt när jag sitter där och blundar då framför köksfönstret, så är det som att jag känner att atmosfären blir så här. Den förändras. Jag kan inte sätta mänskliga ord på det som jag upplevde. För jag vet inte vad jag ska säga. Den var som förtätad. Det var som jag kände som jag hade bomull för öronen. Som att det var någonting runt omkring mig. Som upptog huset liksom. Och tillvaron. Och så när jag satt där upp lundar. Så ser jag. Som en film som spelas upp framför mig. När jag blundar. Jag ser ut på tomten, jag ser hur jag sitter och tittar ut genom fönstret precis där jag satt. Och jag ser ut på tomten. Och så ser jag att hela tomten är full med en varelser. Skinande ljusa varelser. Och jag ser hur de liksom går fram och tillbaka. Och hur de står ut med tomtgränsen. Och att de gick liksom och samtalade med varandra, de här varelserna. Jag såg inga ansikten. Såg inga vingar, men det var ljusa varelser som lyste av ljus. Och jag tittade upp, för det gör man ju automatiskt då, liksom man tittar upp. Va? Men när jag tittade med mina mänskliga ögon så kunde jag inte se dem. Men i mina invärtes ögon så såg jag. Och när jag då blundade igen så fortsatte den här som filmen att spelas upp framför mig. Och de gick där ute, de var liksom där, och det var många. Och jag satt där, och jag vet faktiskt inte hur länge jag satt där. Och så hör jag liksom en röst som säger i mitt innersta att prövotiden är till ända. Och jag blev så gripen av det jag såg. Men jag förstod i mitt hjärta att det jag såg, det var ifrån Gud. Och att det var änglar jag såg. Och att jag skulle känna mig trygg. Att jag inte behövde frukta och känna ångest längre. Utan Gud hade sänt sina änglar. Och jag vet att jag satt där länge. Och sen tänkte jag, undrar om de är här inne i huset också. Man blir ju lite sådär när man upplever någonting sånt. Och då blundade jag igen. Och jag får se hur det gick. Änglar upp i trappen där i hallen. Va? Och, nej, men jag fick ju se. Och jag kände ju den här förtätade närvaron av himmelen på något sätt. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Så jag senare på kvällen tog min lilla vovve och gick ut på promenad. Och jag kan säga att det är kolsvart där ute. Jag tror det var i oktober där. Kolsvart på kvällen. Det var inga gatlykter. Men jag gick där ute fram och tillbaka. Jag var så trygg. Jag tänkte så här. Här är massor med änglar. Jag har ingenting att frukta. Men så hände det någonting dagen efter som grep mig så oerhört. Och det var att mina brors döttrar kom ifrån Småland och ville möta sin faster som de visste mådde dåligt. Och de ville komma liksom för att ta mig med ner till Småland för att få ta hand om mig lite. Va? För de kände, så vi kom varandra väldigt nära när min bror dog. Och jag var där mycket hos dem. Han dog i cancer, han var 42 eller 43 år. Efterlämnade 4 barn. Och så 2 av flickorna kom upp i alla fall. Och ville ta mig med. Och jag var väl lite tveksam, jag ville egentligen inte åka hemifrån. Men när vi står där i hallen och Carolina och Camilla stod vid trappen och Carolina satt på första trappsteget där i hallen. Så säger jag, men jag måste ju få berätta, sa jag, vad jag var med om igår. Något som jag aldrig har varit med om, sa jag. Och så börjar jag berätta för dem om den här händelsen jag hade varit med om. Och då börjar Carolina som satt på trappen och stod och gråta. Och jag tittade på henne och tänkte hon, det tog tag i henne. Bitter, du vet, hon kunde nästan inte prata. Så hon, Bitter, du vet inte, sa hon. Jag gick där hemma i Värnamo då, 20 mil bort igår kväll, sa hon, med min lilla pojke på armen och skulle söva honom. Så bad jag till Gud för dig. Jag ropade till Gud för dig. Och jag ropade, Herre, hjälp fasterbitte, hjälp henne. Sänd dina änglar till henne. Sänd skyddsänglar, sänd stridsänglar, alla änglar du har. Så att hon bara får uppleva att du har inte övergett henne. Och då blev det ju naturligtvis ännu starkare för mig. Inte bara för mig utan för henne också, va? För det blev ju en bekräftelse för henne. Och hon sa så här. Jag låg inte i min bönekammare på knä och hade ropat i flera timmar. Jag gick där och suckade till Gud. Med min pojk på armen. Lilla Aaron. Och liksom suckade till Gud för mig. Och Gud hörde den bönen. Han hörde den bönen. Och han lyfte mig upp ur gropen och ställde mina fötter på den fasta klippan. Han lyfte mig ur det mörkret jag hade varit i så länge. Och det ingen människa kunde göra, det gjorde Jesus. Och jag blev fri från mediciner, jag blev fri från allt det som hade plågat mig. Det skedde kanske inte så på en gång. Men det kom liksom successivt vart efter. Och Herren byggde upp mig på nytt. Vilken underbar frälsare vi har. Och jag säger, det finns inget mörker i denna världen som inte Jesus Kristus rår på. Det finns ingenting som inte han kan göra. Jesus är världens ljus. Jag tycker vi ska läsa någon mer bibelställen om det. För det är helt underbart. Varför inte fortsätta i Johannes, det 9:e kapitlet. Jag vill säga så här. Vi har väl våra olika vittnesbörd, våra olika berättelser, hur vi har mött Jesus. Men den dagen Jesus kom in i våra liv, då förvandlades vi. Och ibland faller vi efter vägen och vi kommer tillbaka in i någonting. Men Herren sviker aldrig. Han är där för att hjälpa oss, han är där för att lyfta oss upp. Det var här i Johannes kapitel 9. När Jesus kom gående, står det från vers 1. Fick han se en man som var blind ifrån födelsen. Han var blind, han kunde inte se. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Det var en uppfattning bland judarna att det kunde vara så att föräldrarna hade syndat. Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så säger Jesus: så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus, säger han. Och han botade denna mannen. Han sa att han skulle gå och tvätta sig i dammen Siloam. Och han fick sin syn tillbaka. Och fariseerna hade så svårt att tro på detta. Därför att det var sabbatsdag när Jesus hade botat den här mannen. Och de höll sabbaten så helig så att de kunde inte acceptera att Jesus hade botat en blind man. De sa, står det i vers 16, den mannen kan inte vara från Gud om Jesus, då han inte håller sabbaten. Men det var just det han var. Han var Guds son som hade kommit. Och Jesus är Herre över sabbaten. För Jesus är en sjuk människa. En människa i nöd. Mycket viktigare än en sabbatsdag. Han är Herre över sabbaten. För Jesus ser människan. Han ser de behoven som finns. Och vi kanske ska titta på något mer ställe här. I Johannes 8 och 12 så står det också så här. Det är Jesus som talar till folket. Johannes 8 och 12. Jesus talade åter till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus, står det. Och det handlar om det här världens ljus, skriver Thoralf Gilbrandt, att på kvinnornas förgård i templet tände man två ljusstakar under lövhyddohögtiden när folket kom upp. Och ljuset från de här två ljusstakarna kunde man se över hela Jerusalem. Och man firade och dansade ända till gryningen. Och Jesus hade ställt sig i templet och ropat ut att om den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Jag är världens ljus, säger han. Det är så tydligt att Jesus vill att vi ska förstå att han är världens ljus. Och detta blev förutsagt bland profeterna för många hundra år sedan tidigare. Vi ska inte läsa det nu, men det står bland annat i Jesaja mycket om det ljus som ska lysa i mörkret flera hundra år innan. Så det var en uppfyllelse av det profetiska. Titta på Romarbrevet också där i det 13:e kapitlet. Romarbrevet 13 och 11. Och nu tänker jag att Gud talar till oss också. Talar till oss. Han talar om kärleken som är lagens uppfyllelse. Att vi ska älska. Och det ska ni göra, 13 och 11, väl medvetna om tiden. Jesus säger att vi ska vara medvetna om den tid vi lever i. Att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning, står det. Det är vi som Guds folk som ska ikläda oss ljusets vapenrustning. Här, säger Jesus. Och ska vi se här. Det står i Apostlagärningarna 13. Och vers 40 säger Jesus här. Nej, säger Paulus här. Apostlagärningarna 13 och vers 40. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se ni föraktare häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar. Gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. För Paulus undervisade folket i Antiochia här. Och folket blev väldigt liksom berörda av det Paulus talade om. Så följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord, står det i vers 44. Då hände något med judarna. När judarna fick se allt folket i vers 45 fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er, men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv, och Herrens ord spreds över hela området. Och då var det så att judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande under förföljelsen. Det som beskrivs här är också en profetisk tid. Att när vi förkunnar ordet, då kan det bli precis just detta som vi läser om här. Att det blir förföljelse. Och vi läser något mer ställe från Lukas, det 12:e kapitlet. Vers 49. Nu lever vi i vår tid här. Och Herren har talat mycket om ändens tid i Bibeln. Och redan Jesus sa så här. Att han har inte kommit för att vi ska vara fred på jorden. Och idag så samlar man till fred. Men Jesus säger här i vers 49: jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag inte att den redan vore tänd. Men jag har ett dop som jag måste gå igenom, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Ty här efter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Men vad är det som sker då? När Jesus, varför blir det så här när Jesus kommer? Jo, därför att då går svärdet. Det är svärdet, Guds ord som är levande och skarpare än något tvegat svärd. Där går skiljemuren. Alltså det finns ingenting som kan reta upp människor så som när de får höra ordet. Eller när de får se Jesu gärningar, som vi hörde om judarna här nu då. Det judiska folket. När Jesus botar en sjuk man eller när lärjungarna botade någon sjuk. Så kunde de bli fullständigt galna och ville mörda. De ville ta livet av honom. Därför att detta är ljus och mörker. Det är det som skiljer åt. Och det här måste vi veta och ha kunskap om. Det står ju att utan kunskap så förgås Guds folk. Om vi inte vet och vi inte ser det här och inte vet vilken tid vi lever i. Då kommer vi att lägga ner allting. Men nu talar Jesus om att vi ska låta oss uppfyllas av ljuset. Och ju mer vi har av Jesus i oss, desto mer kommer vi att lysa som hans ljus. Ju mer det mörknar i världen, desto mer kommer vi att lysa om vi har Jesus på insidan. Därför att det kommer att vara sån skillnad på ljus och mörker. Och det är kärlekens ljus. Det är befrielsens ljus. Det är frälsningens ljus. Vi strider inte med mänskliga vapen. Utan den rustning vi har, det är ljusets rustning. Vi ska skina i denna världen. Det är den här, det är hit vi behöver komma. Vi som tror på Jesus. Vi ska lysa i denna världen. Och ju mörkare och ju närmare och ju mer det drar ihop sig, desto mer ska vi lysa. Därför att ljuset skiljer mörkret. Ljuset avslöjar vad som finns. Och när mörkrets makter blir avslöjade i människor, då blir det krig, vill jag på att säga. Då blir det, alltså, när Jesus kom in i synagogan första gången där och predikade. Det som hände det första, det var att en gudfruktig judisk broder satt där. Och han kanske suttit där i 20 år. Jag vet inte, det står ju inte hur gammal han var eller vad, någonting så. Men helt plötsligt när Jesus läser ur skriftrullen. Och säger att detta ord har gått i uppfyllelse, säger han. Det som Jesaja hade talat om. Detta ord har gått i uppfyllelse. Då är det en man som blir fullständigt galen. Och som börjar skrika åt honom. Och bete sig på ett sätt. Och säga saker som han normalt sett inte skulle ha sagt. Varför? Jo, för att han var driven av en ond ande. Det fanns en ond ande i den här mannen. Och då när Jesus lyfte fram ordet och uppfyllelsen och att han var ljuset. Då manifesterade sig mörkret. Så det finns kraft i det här ljuset. En oerhörd kraft i det här ljuset. Ska vi se vad jag var här. I Lukas var vi, ja. Jo, han säger där i början på kapitel 12, Jesus. För det första så varnar han för fariseerna. Han varnar för hyckleriet. Han säger i vers 1, 12 och 1. Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset. Och vad ni har viskat i örat in i kammaren ska ropas ut på taken. Så starkt är det här ljuset att det avslöjar mörkret. lite bibelstudium. Och så säger Jesus hur vi ska vara. I Lukas 11:33. Så står det om ögat att det är kroppens lykta. Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet. Som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Alltså se till att du har gjort dig av med mörkret i dig. Så att Jesu ljus får lysa in och du lyser som en lampa i den här världen. Ljuset lyser i mörkret. Jag upplever en kallelse till Guds folk. Och jag upplever så här. Att nu är det tid att vi kommer tillsammans med Guds folk. Och nu menar jag med Guds folk. De som inte har böjt knä för balerna som Elia talar om. Utan här finns ett folk. Även i Sverige. Som inte har gett sig hän åt avgudar. Som inte har gått vid sidan om för att söka en väg till Gud. Som inte har gått in i något mänskligt som leder ut i det andliga. Utan som bara håller sig till Guds rena ord och som längtar. Ingen är fullkomlig. Det är inte vi i Free Church. Verkligen inte. Och vi har inte den fulla uppenbarelsen här. Tro inte det. För det har vi inte. Men vi är på väg. Vi har en längtan efter att leva i renhet i ordet. Men längtan efter Jesus. Och då längtar vi efter att få möta Guds folk. Att komma tillsammans och kunna uppmuntra och styrka varandra. Och i Matteus 16:26. Så står det om. Ja, vi kan läsa det. 16:26. Här säger Jesus. Ja, vi kan läsa från vers 24. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig. Skall han förneka sig själv. Och ta sitt kors på sig. Och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Jag vet inte om du hörde den här. Det finns en sida på nätet där man talar om såna här intressanta grejer som man har kanske upptäckt eller varit med om. Och den heter på TED heter den. Det är en amerikansk sida. Och det finns mycket kanske bra grejer som man talar om där då, men det finns också mycket dåligt. Men i alla fall så hörde jag en man, och jag har nämnt det någon gång förut, det var en man som jobbar inom ambulanssjukvården sjuksköterska eller vad man ska säga i USA. Och det här programmet finns att söka på TED. Det heter Am I Dying? Kommer jag att dö? Jag tänkte på det här bibelordet. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men ändå förlorar sin egen själ? Till att börja med, när han var ny i sin tjänst där som ambulanssjukvårdare så tyckte han att det var jobbigt när de kom till olika olycksplatser. När folk, han såg att folk var döende. Det kunde vara motorcykelolyckor, det kunde vara att någon hade fått en hjärtinfarkt, eller det kunde vara bilolyckor och olika slag. Så till att börja med, så när han mötte de här patienterna då, som var så dåliga, så då kände de själva, de här som kanske låg fastklämda eller vad de nu var i bilar. Och så sa de till honom: kommer jag att dö? Am I dying? Kommer jag att dö? Och då till att börja med så sa han det, att han var tvungen att ljuga, för han tyckte inte han kunde säga det. Att ja, det kommer du att göra, utan han tyckte nej, vi ska försöka nu, och det gör du nog inte. Men så till slut, när han hade hållit på ett tag med detta, så tänkte han: jag kan inte hålla på så här. Jag måste ju vara ärlig. Jag kan inte säga så här. För han tänkte så att om jag säger att de kommer att dö, så kommer de att få fullständig panik och bli fullständigt panikslagna. Liksom. Men så kände han att han måste vara ärlig. Och då nästa gång han kom ut på sin sån här olycka, och han fick den frågan, så sa han att ja, tyvärr, du kommer att dö. Vi kan ingenting mer göra. Alltså det var hopplöst läge då. Och då blev han så chockad över deras reaktion. För det första så infann sig ju någon typ av uppgivenhet, något accepterande. Den som låg där fastklämd på marken kanske, eller någonstans, insåg helt plötsligt att nu är mitt liv på jorden slut. Och då var det som var genomgående med alla de här patienterna, det var tre saker som han upplevde då. Det första han upplevde med dem var att de tittade honom in i ögonen. Och så uttryckte de en stark känsla av att de hade ett behov av att få bli förlåtna. Att få liksom bekänna på något sätt och förlåta, liksom, att få förlåtelse. För de stod inför det faktum att mitt liv är slut nu då. Och det spelar ingen roll om de var troende eller icke troende. Om de inte trodde på något, så var det precis samma känsla. Att de hade ett behov av att få bli förlåtna. Och samtidigt så uttryckte de allra flesta en stor ångest över att de inte hade varit med sina familjer. Att de inte hade gett sina familjer mera tid, eller brytt sig om familjen mera. Och för det andra, det var en sak till. Man ville bli ihågkommen för något. Man ville på något sätt bli något odödlig. Man ville leva vidare i människors minnen. Kommer någon att minnas mig? Kommer jag vara borta, helt totalt utplånad ifrån universum? Kommer någon att minnas mig? Och för det tredje så tyckte man att man hade slösat bort livet. Varför? Varför? Varför har jag gjort det här? Vad har livet haft för mening? Vad har jag gjort? Vad har jag lämnat för avtryck? Har jag betytt något för någon här? Och det här ligger så djupt rotat i människan. Trots att man kanske var ateist. Så i dödsögonblicket så fanns de här tankarna där. Jag måste få förlåtelse. Jag måste få bli ren. Liksom. Jag måste... Vad har jag betytt för människor i min omgivning? Vad har jag gjort för avtryck i människors liv? Och då tänkte jag detta. Vad skulle jag vilja bli ihågkommen för den dagen? Vi får ju alla lämna jordelivet en dag. Men vad är det jag tycker att människor ska minnas mig för? Vad ska de ha för bild av mig? Och det har vi kanske olika tankar på det. Vi tänker nog olika där. Men jag känner så här. Att det viktigaste i denna mörka världen, som människor ska minnas när de minns oss, det är att Jesus levde i oss. Det är det absolut viktigaste. Att Jesus bodde i oss. Och att Jesus hade förvandlat våra liv. För då är vi ett vittnesbörd för kommande generationer. Att ljuset får lysa genom oss. Man kan ha olika aspekter på det naturligtvis. Men vad vill du bli ihågkommen för? Vad är det människor ska minnas när de tänker på dig och mig? Och jag skulle vilja att människor tänkte att man är en förebild på det andliga planet. Inte att de ska behöva ifrågasätta, alltså var den personen troende? Jaha, var hon frälst? Eller, jaha, det kunde man då inte tro. Ja, vi är ju bara människor, visserligen. Men att vi ger ett avtryck med Jesu kärlek i människors liv. Med vår tro och med sanningen. Att vi har stått fasta. Att vi inte har följt med i strömningarna. Utan att vi har stått på ordets fasta grund. Att vi har levt i sanningen. Därför att Jesus är sanningen. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är det. Och det är inte du och jag som kan åstadkomma det, utan det är han i oss. Jag tyckte det var intressant det där, så jag nämnde det igen då. Jag har gjort det förut. Det här med Ted, am I dying? Jag är världens ljus, sa Jesus. Vill du vara en del av Guds församling? Vill du tillhöra kvarlevan som Bibeln talar om? Att det kommer att finnas i ändens tid en kvarleva som tillhör brudeskaran när Jesus kommer för att hämta oss. Graven är tom. Jesus har uppstått och Jesus sitter på Faderns högra sida. Och ber för dig och mig i denna stunden. Johannes 3:16. Hur många gånger har vi citerat det? Hur många gånger har vi hört det? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Ska vi förkasta Guds dyrbara nåd, Guds dyrbara gåva med våra liv? Ja, men det har vi ju inte gjort, vi är ju frälsta. Ja, men om vi inte fullt ut ger våra liv till Jesus, då går vi inte den vägen. För det handlar om de som lyder mig, säger han. De som lyder ordet. Det räcker inte med att man går till en kyrka på söndag förmiddag och är med i någon ceremoni. Nej, det handlar om att lyda Gud. Att gå den väg som han har kallat oss att gå. Är vi det folket, hans utvalda folk? Vill du gå med på vägen? Vill du ge ditt liv till Jesus? För då vinner du allt. Att förlora allt till Jesus, det är att komma hem. Då får jag lägga ner all min ofullkomlighet, mina misslyckanden, mina fel och brister. Och sen tar han över. Och det, den där upplevelsen jag hade av hur han lyfte mig ur gropen, upp ur mörkret. Det var det här att komma upp i hans ljus. Och att få se att det är han som gör det. Det är han som ska göra det. Inte vi. Inte vi. Och nu är det tid. Det är tid för oss som Guds folk. Jag säger det nu. Jag säger det till församlingen i Free Church. Nu får vi lägga av all feghet. Nu måste vi våga stå för det vi tror på. Tror vi på Jesus, då måste vi ta emot Jesus till fullo. Vi kan inte bara ha tomma ord, vi kan inte bara säga det. Nu är det tid. Jag tror att det går ut en kallelse till Guds folk. Jag tror att Gud kallar sitt folk nu. Samman. Och då finns det tyvärr ett stort avfall som Bibeln talar om. De, många tror sig vara på rätt väg. Men de har vikit av i sina hjärtan. För Gud har inte deras fulla hjärtan. Han har bara en liten, liten bit. Men han vill ha fullheten. Att vi ska offra oss som ett levande offer på altaret. Och det kan låta, för den som inte är insatt i det, kan det låta konstigt. Men det är ett levande offer han vill ha. Han älskar oss så mycket. Och han kan inte leda oss om vi ständigt viker av en hit och en dit. Då är vi inte på den smala vägen. Men om vi ska gå på den smala vägen, då måste vi överlåta oss till honom fullt ut. Släppa taget. Våga göra det. Lita på mig, säger han. Känn ingen oro, säger han. Han har gått före och berett ett rum åt oss. Denna världen är inte vårt hem. Det här är inte hemma för oss. Vi är gäster och främlingar. Vårt hem är hos Jesus i himmelen en gång. Det kommer att vara vårt verkliga hem. Det här är bara en tillfällig plats. Men Jesus har gått före och berett det mest underbara åt oss. Det räcker liksom inte bara med en fot i himmelen och tänka att jo, jag kommer nog innanför porten. Det underbara är att få vara ljus i denna världen. Gud har kallat oss att vara ljus i denna världen. Om vi ger våra liv till honom, då har han lovat att vi ska få allt det andra också. Och han kommer att leda oss. Han kommer att ta hand om oss. Han kommer att ta hand om våra familjer. Han kommer att ta hand om arbetssituationer, ekonomi. Allting kommer han att ta hand om. Han gör det, han hjälper oss. Han är trofast, han sviker inte. Vill du vara med? Vill du vara ljuset i den här världen? Vill du lysa av Jesus Kristus? Den största kärleken av alla är när Jesus kom och gav sitt liv. Det finns ingen större kärlek. Det kan aldrig finnas någon. Det är den största kärleken. Och vi kan inte begära mer. Vi vill ständigt plocka på lite. Vi måste ha lite mer. Eller plocka bort lite. Det räcker med det han har gjort. Jag är så trött på detta i världen idag. Och i synnerhet i så kallade kristna sammanhang. När man ska plocka in så mycket annat. Som inte står i Bibeln. Som vi inte behöver. Vi behöver ingenting mer. Det räcker med Jesus. Har vi Jesus så har vi allt. Finns ingen som kan älska oss så. Det finns ingen. Det är helt underbart det han ger oss. Vi kan lita på honom i allt. Det sägs att det står 365 gånger i Bibeln. Jag vet inte, jag har inte räknat. Frukta inte. Att Jesus säger det i sitt ord, frukta inte. Och hur lätt är det inte att vi drabbas av fruktan, oro, ångest och ängslan. Och jag kan säga det för jag har själv varit där. Jag kan säga det. Det är inte bara tomma ord. Jag har själv varit där. Jag visste inte om jag skulle överleva. Jag visste inte om jag ville överleva. Frukta inte. Det finns en som längtar efter att få möta dig. Vi brukar säga att vi längtar efter att möta Jesus. Men det finns en som längtar efter att få möta dig. Han har skapat dig. Han vill ta hand om dig. Han vill omfamna dig. Han vill få vara en far för dig. Han vill leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. Därför att han vet ju hela vägen. Det där ljuset på stigen, det lyser inte hela vägen bort. Och vi vill alltid ha, liksom, vi vill se hela vägen. Men det får vi inte. Det finns inget ljus som lyser hela vägen så att vi kan se det. Det är bara Jesus som kan se vad som finns där framme. Vi får nöja oss med det här ljuset som lyser en bit på vår stig. Och så får vi vandra i tro att Herren ska leda oss. Amen. Vad hjälper en människa om hon förlorar sin själ? Om hon vinner hela världen? Det hjälper ju inte. Hur man kan vara hur godhjärtat som helst. Man kan göra så mycket gott. Men om man förlorar sin egen själ, då är det inte värt någonting. Så Jesus kallar oss idag. Och jag säger det till dig som redan har tagit emot Jesus. Kom hem. Låt honom få omfamna dig. Kom hem. Släpp taget om denna världens oro och ängslan. Och låt honom få lyfta upp dig i sin famn. Och få låta sitt ljus lysa klart i dig. Han inte bara vill göra det, han vill befria dig också. Han vill lösa oss. Han vill hela oss. Han är sån, vår underbara frälsare Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi lever i uppfyllelsens tid. Jag vill vara med. Jag vill vara med. Jesus, vi tackar dig Herre. Herre, vi säger till dig nu, du räcker Herre. Vi förkastar inte din nåd Herre. Vi kan ingenting göra i oss själva. Och det är så underbart att vi kan säga det. Därför att du har redan gjort allt Jesus. Och det är för att du visste att vi skulle inte klara det själva. Och då sa du i din underbara nåd. Jag kommer. Jag ska göra det. Jag ska ta allt det där som du inte klarar själv. Jag ska lyfta av dig oket. Jag ska ta det bort ifrån dig. Och jag ska låta mitt offer på Golgata, mitt blod rena dig. Ifrån all synd, alla misslyckande, alla dina tankar, ditt sinne. Du ska få frid, du ska få ro i mig, sa Jesus. Och det säger han idag. För att vi skulle få frid så gav han sitt liv på korset. Och idag är frälsningens dag. Så han kallar och han kallar sitt utvalda folk. I den här tiden finns en rest. En sparad rest. Ett enkelt folk. Ett folk som har valt att tro på honom. Valt att gå med honom. Som har fått den heliga ande i sina hjärtan. För att de ska kunna se och känna skillnaden. Urskilja. Herre. Tack att du vakar över din församling och din brud, Herre. Jesus, hur mörkt den är, Herre, så är ditt ljus ännu starkare. Och nu tackar jag dig för, Herre, att du, Herre, vill komma, Herre, till oss och låta oss bli uppfyllda så mycket av ditt ljus att vi får bli ditt ljus i denna världen, i denna sena tid vi lever i. Jesus, så att vi kan visa andra på vägen, Herre. Jesus. Herre, tack att du har en plan med din församling också i ändens tid. Tack att det inte är ute med oss, Herre. Du har en plan med ditt folk också i denna sena tid. Och Herre, hjälp oss att vi inte tar miste utan att vi går med hela vägen. Herre, led oss, Herre. Tala till oss, Herre. Tack att du verkar i våra liv, Jesus. Tack att du har kallat oss och utvalt oss att bli dina, Herre. Du är underbar, Herre. Jag ber om din välsignelse för var och en som har lyssnat, Herre, till ordet, Herre. Tack att du talar genom ditt ord, Herre, Jesus. Tack att du verkar till frälsning och frihet, Herre. Tack att vi får omvända oss, Herre.